Ja, välkommen till Slaget efter 12 fredag. Jag heter Stefan Winiger och efter att vi under en hel vecka här i Slaget har diskuterat inrikes frågeställningar så ska vi då blicka utåt lite och inte alls tänka på coronaviruset, utan vi ska tänka på att vi har hört att Islamiska staten, som vi trodde var militärt besegrad, hörde jag sist här för något år sedan, i sin huvudstad Raqqa i Syrien, ska jag säga, rätt land här, och dessutom hade förlorat då, som ni minns, i stora strider Mosul i norra Irak, som var deras stora fäste. Att de är på krigsstigen igen, det har varit uppror i fängelser där kurdiska miliser håller IS-krigare och annat. Hur oroade behöver vi vara? Vi trodde det här var över en gång för alla. Frågar vi här med Antti Koronen, Yles utrikesreporter. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och Mariette Hägglund som är forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Ja, vad säger ni? Alltså, hur... Jag var överraskad. Hur överraskade var ni att det började höras att de började göra räder igen i Syrien och möjligtvis också i Irak, Islamiska staten, alltså? Vad säger ni?
Ja, överlag ska jag kanske poängtera det att den här retoriken om att IS har krossat, så den har varit problematisk i sig själv från första början. Att det baserar ju sig sist och slutligen mera på politiken, realitet. Att förstås för till exempel president Trump så har det ju, låter det ju överlag bättre att säga att hans kampanj mot IS, som har varit ganska starkt del av hans politik, så att den har liksom lett till att IS har blivit förstört till 100%, som han själv har skrivit på Twitter. Men överlag så stämmer det ju inte liksom på lokal nivå. Att trots att man har officiellt deklarerat då att IS har blivit besegrat och militära striderna har också övervunnit IS, så i verkligheten så stämmer det ju inte att de här koalitionens attacker eller anti-IS-projekt och sånt, så de har ju pågått hela tiden ända sedan man har officiellt deklarerat att IS har blivit besegrat.
Antikoron, var du förvånad?
Nå, kanske i det här skedet så inte så förvånad. Att jag har själv också varit med om att rapportera nu några gånger att IS är så att säga besegrat, men tyvärr så blir man liksom inte, eller jag blir inte av med det här IS-rapporteringen. Att det var ju runt 2017, då i slutet av året, som man besegrade IS i Raqqa, som var IS huvudstad i Syrien. Och också då 2017 så besegrade man Mosul, som var deras huvudstad i Irak. Och då för ett år sedan så besegrar man då det här sista fästet, IS sista fäste, Baghouz i Syrien. Och då liksom, och det var då också alla de här människorna kom till det här hållägret och så här, de här finländarna, och det var ett år sedan. Men att det där, inte heller det var liksom slutet på IS, men det var slutet på det här kalifatet, liksom det här området, det egna området de hade. Men det där, IS finns tyvärr kvar på många ställen i andra former.
Vad vet vi om vad som finns och hur det ser ut? Kan ni?
Ja, nu har vi ju sett ganska mycket om att det här IS-aktiviteter, så de har ju varit ganska mycket begränsad form på lokal nivå. Att till exempel i Irak så har vi ju sett ganska mycket sån här hit and run attacker, det vill säga attacker mot säkerhetstrupper och attacker på landsbygden och på mer bergområden och sånt. Att det har varit väldigt begränsade attacker i sig, men att det handlar om kidnappningar och självmordsattacker och så.
Om du skulle säga på en skala, alltså vi här i Finland, vi tycker att Irak verkar vara ett väldigt oroligt land till att börja med på något sätt, och där i Islamiska staten, IS, är ju så att säga en som loose cannon, eller vad man ska kalla det för, där som gör attacker och som skjuter på andra och kidnappar och så vidare. Är det här, utmärker de sig, eller är de en av andra orosmoment?
Jag skulle säga att de är en bland många egentligen. Att som jag har sett situationen överlag i Irak, så har ni varit orolig väldigt, väldigt länge. Och det har kanske sett sig då senast speciellt då på hösten så har det ju varit väldigt, väldigt stora demonstrationer i Irak. Och, sen, och där har det också varit ganska mycket spänningar mellan USA och sen med milisgrupper som har blivit, som är stödda av Iran. Och det här blev ganska konkret i början av året, i januari, när vi såg den här attacken mot Qasem Soleimani, som då är kommandör för en av Irans externa grupper, kudsgrupperna, revolutionsgarde. Och då dödades han just i Irak. Och det här ledde sen till väldigt stora spänningar mellan Iran och USA i Irak. Och säkerhetsförhållandena där blev väldigt mycket sämre. Och det ledde även sen till att man fokuserar mycket mer på de här shia-militgrupperna som då var liksom lojala mot Iran. Och inte så mycket på IS då.
Mm. Ändå har ju på något sätt den islamiska staten har ju en slags särställning i vår så här... I våra mardrömmar, i de värsta mardrömmar. Liksom. Jag kommer ihåg där 2014 när de liksom erövrade stora delar av norra Irak. Hur vi läste om en fasansfull på något sätt galen sekt som kom direkt från medeltiden ut på Twitter eller vad man nu ska säga. Och halshög folk och underkastade, förslavade och skövlade och skändade å det grövsta. Jag menar, det är ju... Är det deras image som är så fruktansvärd, eller om du jämför med de andra grupperna, är de värre än allt annat?
No, det är förstås svårt att jämföra i en sån här brutalitetsgrad, men nu är de liksom väldigt, väldigt, väldigt illa och våldsamma. Och de... IS är liksom på det sättet, skulle jag säga, nog helt annorlunda än många andra, till exempel Al-Qaida. Dels just på grund av att det blev så känt och IS blev liksom ett så här globalt fenomen. Att då 2014 när IS utlyste det här kalifatet i delar av Syrien och Irak, så dit får ju människor från över 100 länder. Så anslöt sig människor till IS. Och just på grund av IS väldigt skickliga propaganda och den här liksom berättelsen. Och på det sättet är liksom IS annorlunda och väldigt, väldigt farlig. Och IS är ju liksom aktiv för tillfället i flera länder. Att Irak är säkert det som är allra svårast, men de är också aktiva i Syrien. Men till exempel är de också aktiva i Afghanistan. Här nyligen var det attacker i Mosambik. Där är ett gäng som säger sig också tillhöra IS. Och de finns liksom på många ställen. Och den här IS-berättelse och propaganda, så att säga, lever vidare.
Så att när de bombades, så att säga, jämnades med marken här, de sista festerna för ett år sedan, har då den här deras beryktade propagandamaskin, har den alltså på något sätt överlevt?
Men nu skulle det vara att alltså, det som är liksom, tycker jag, väldigt bekymmersamt är det att det är uppenbart liksom otroligt svårt att slå IS totalt. Om man tänker så, då i fjol så dödades ju USAs specialstyrkor, lyckades ju döda IS-ledare Abu Bakr al-Baghdadi, som var en sån här liksom mytomspunnen liksom kalif i den här liksom organisationen. Att han var så där nästan helig. Och de lyckades mörda honom, men det valdes en ny person. Och IS uppenbart liksom lyckas leva vidare. Att det blev inte ett slut på liksom IS. Och det här skrev också USAs armé i en rapport nyligen. Att den hade liksom effekt. Det var en motgång för IS. Men det var inte på något sätt liksom avgörande. Och samma har skett till exempel i Afghanistan. Där USA tillsammans med de här lokala säkerhetsstyrkorna har haft stora framgångar i fjol. Också i början av det här året, där de har liksom lyckats ta till fånga och döda många av de här ledande figurerna i Afghanistans då IS. Men trots det så fortsätter IS att göra attacker i Afghanistan och gjorde attacker här senast i förrgår. Stora,
Jag tycker just själv också att det är intressant att den här ideologin och hur effektiv man var på att sprida den här ideologin. Att IS hade ju en egen tidning och fortfarande har en tidning. Att de har haft, om jag minns rätt, har de tre olika tidningar. Och den sista är nu liksom Al-Naba som de publicerar. Och de får ju liksom intresse och publicitet genom det här också. Och faktum är ju det att fast man skulle döda alla IS-medlemmar så betyder det ju inte att den här ideologin i sig själv försvinner. För det är ju någonting som inte är konkret, utan det är ju en mer så abstrakt koncept. Mm. De har ju varit väldigt effektiva att använda sig av sociala medier, vilket sen man kanske liksom i västvärlden var man mer förvånad över att hur kan de använda sig så effektivt av de här sociala medierna och sånt. Men jag tycker inte att det är något sånt som man ska vara förvånad över, för fast det har varit ett nytt fenomen. Men nu har det ju försvårat sig lite för dem att nu utnyttja de här olika medierna, för att det är mycket strängare åtgärder från till exempel just Twitter och Facebook och sånt gällande det.
Mm. Jag tänker bara så här, det här slår nu är inte ni så här, ingen av oss här är någon polis eller IT-expert här så, men jag menar i en värld när vilken liten inbrottstjuv som helst som försöker sälja någon stulen ljusstake via någon annonssida på internet blir fast därför man kan spåra precis allting. Är det inte anmärkningsvärt att man så att säga inte kan spåra den här propagandan och så att säga komma åt de som då fortsätter att verka? Jag förstår att det här inte är er expertis, men det, bara, det slår mig. Nej, att inte det är väldigt anmärkningsvärt.
No, det är säkert att det där gäller många saker på internet. Och de rör ju sig nu för tiden mycket i det här dark web som jag då verkligen inte är expert på. Men det finns ju också sätt att kommunicera på internet som liksom att man kan gömma sig där väldigt effektivt. På ett annat sätt än då när den här stora boomen kom då 2014 och människor for från en massa länder dit och anslöt sig. Så då var liksom världssamfundet inte ännu redo för det här och de kunde liksom ganska öppet sprida sin propaganda på sådana här helt öppna också sociala medier. Så jag tror att hela det här IS har ju nog lärt det internationella samfundet så att säga otroligt mycket. Men om man talar om de här liksom attackerna till exempel Syrien och Irak så är det ju så att uppenbarligen så var det ändå många IS-stridare, medlemmar som lyckades liksom fly från kalifatet innan liksom det besegrades av den här internationella eller västalliansen. Och det finns tusentals IS-anhängare kvar. Till exempel i Mellanöstern och Afghanistan och olika ställen. Och de lyckas liksom då organisera sig och göra attacker. De har ju liksom ändrat taktik totalt. De försöker inte riktigt få ett sån här kalifat kanske nu. Men liksom, de är tillbaka där var IS börja. Att här var textbeläst till den här en mycket ansedd sån här expert. Så han sa att IS nu är kanske så som de var i början av 2012 när de verkar då i Irak. Och sen är en annan viktig sak är att det där faktiskt den här president Donald Trumps politik och åtgärder så har nog avsevärt liksom försämrat USAs möjligheter att strida mot IS. Och USA är ändå liksom den viktigaste aktören här. Och det skrev den här också Hassan, den här experten om. Att då till exempel förra hösten så drog ju Donald Trump en del av USAs trupper från sydöstra Syrien och lät då Turkiet anfalla det här området. Och också Turkiets syriska proxytrupper där det bland annat finns före detta IS-medlemmar med. Men i alla fall efter det så ökar IS-attacker och sådana aktivitet med över 60% i sydöstra Syrien. Mm. Och, så det här har varit en svår sak. Och också i Irak så har ju just efter de här Soleimani-händelserna som det här talades om så har USA måste trappa ner på sin verksamhet. Och det här möjliggör också att IS kan liksom vara aktivare. Och samma gäller Afghanistan. Där vill Trump också trappa ner USAs närvaro.
Mm. Vi ska alldeles strax tänkte jag komma till det här, vem som möjligtvis kan och är beredd att göra någonting åt det här. Men får jag bara fråga en, Maria Tägglund här, från forskarperspektivet här på något sätt. Den här rörelsen är så svår att utrota. Du sa något att det bygger på tankar och inte på människor. Jag funderar nu bara så här, det man brukar ju säga att en sån här rörelse som just har byggt på den ledaren, en stark ledare, att det har liksom, de kan ju falla, och det kanske var förhoppningen att de ska falla ihop när den där ledaren som den här al-Baghdadi tas av daga, som skedde här då förra året. Men att så att säga, att har den här, med andra ord, har den här rörelsen lyckats på något sätt ta över den här hela känslan för den gemensamma saken, så att de inte längre är beroende av enskilda. Ser forskningen det också så?
Överlag så IS har ju nog, deras funktion har ju liksom varit ganska så här decentraliserad på det sättet att det har ju funnits den här ledande figuren, men sen lokalt har man ju också organiserat sig på olika sätt. Att, jag skulle inte säga, överhuvudtaget när det handlar om ideologier så det är inte bara liksom fast vid en person, visserligen så har en sån ledande figur en stor roll i sån här organisationer förstås, men när vi sen är i sån här liksom osäkra säkerhetsförhållanden, så när vi ser på lokalt exempel i Irak så IS gynnas ju själv av osäkra säkerhetsförhållanden, att det är där som de blomstrar eller kan växa, för de kan använda ett sån här visst narrativ som då tilltalar befolkningen. Att överlag så har jag själv också hört av flera att det som IS startade sina aktiviteter, så de var ju mycket mer moderata på vissa områden, och sen stegvis så blev de mycket mer radikala, men då var det redan för sent för vissa lokalbefolkningar sen att göra någonting åt saken. Förstås så varierar det här från kontext till kontext, men det har jag bland annat hört, och de har ju sett sitt stöd liksom i begränsade folkgrupper, och just den här de gynnas av den här alienering bland olika gemenskaper, som de försöker ju bygga på orättvisa och till exempel ekonomiska frågor och ideologi och allt sånt här. Så det är ju en kombination av många, många olika frågor.
Mm. Men när det är så att de, så att säga, de är decentraliserade, det finns alltså som, om vi nu jämför med den stora amerikanska hamburgerkedjan, någon sätter upp och steker hamburgare någonstans och sätter ett stort gult M på taket på något sätt. Hur stark har, det betyder ju inte att liksom det finns en koppling, men om det brukar ju vara i de här företagsvärlden väldigt strikta styrningar, du får använda den här logotypen, du får kalla det för vissa saker och så vidare, men då måste du exakt följa våra föreskrifter. Den här, om du har en sån här decentraliserad terrororganisation, om nu, förlåt att jag jämför här nu en terrororganisation med en hamburgerkedja, men att om du så att säga, när du har lokala förmågor som säger nu är vi IS här på i lilla byn här, att hur ser det ut? Vad finns det någon central enhet som har något inflytande över dem, eller lever de bara på det här förskräckliga ryktet av att de är så farliga så att alla blir rädda?
Alltså den här, du baserade sig i stora bilden på den här ledarfiguren och den retoriken som de skapar. Men även inom IS så fanns det ju olika liksom attityder gällande olika regler och sånt här. Så att det ledde ju också till oense synpunkter på hur man ska till exempel behandla kristna och hur man ska behandla shia-muslimer och yazidier och sånt. Att visst ingen fanns det officiella narrativet, men så fanns det nog också olika skiljepunkter på det också.
Mm. Antikorna, vad säger du?
Det är en väldigt, väldigt bra central fråga det här. Och det finns liksom faktiskt skillnader mellan till exempel Al-Qaida och IS, som är de här kanske allra största såna här globala liksom nätverk. Och IS var ju ursprungligen underställt Al-Qaida. Men då i Syrien då 2014 just så bröt IS med Al-Qaida och faktiskt stred mot Al-Qaida. Och då IS tog en sån här linje att de med våld erövra områden och med våld på sätt och vis skapar en islamisk stat. Och det här har liksom Al-Qaida tycker att man ska liksom mera kanske att man ska liksom, befolkningen ska vilja att man liksom skapar den här. Och det liksom finns sådana här ideologiska små skillnader i den här väldigt brutala världen. Men sen liksom det här med IS, just det här med de här cellerna eller i olika länder. Så det finns olika, det finns då riktigt den här kärn-IS, de som har varit kalifat, varit aktiva där. Men sen finns det till den här gruppen i Mozambique som jag lite har läst om. Så man vet ganska lite om det, men det är nog mera liksom en grupp som bara har tagit den här IS-stämpeln och börjat använda de här svarta flaggorna och kanske har haft liksom någon kontakt, men de liksom mera själva har tagit det här brandet. Och det är helt okej liksom, också för IS.
Mm. Så,
och sen ska jag nu säga en sak om ideologi, en grej som jag kom på här. Så det var faktiskt då när den här Abu Bakr al-Baghdadi dödades av USA. Och så valde IS ganska snabbt en ny ledare. Han är också sån här gamla skolans totalt okänd, verkar han som person. Men att de lyckades då ganska skickligt utnyttja liksom det propagandamässigt att sådana här IS-grupper i olika länder, att de gjorde snabbt sådana här videon var de här olika IS-anhängare i olika länder liksom bekände sin att de följer den här nya ledaren och de ser honom som en kalif och det här spred sig liksom snabbt och att de och det här var också liksom ett tecken på att de är liksom lyckas organisera sig, för då faktiskt USA döda inte bara Baghdadi utan också andra sådana här centrala gestalter.
Mm. Men betyder det, ska vi se det som ett propagandadrag, att om vi har en väldigt splittrad och utspridd organisation genom att snabbt posta då liksom massa videor från olika håll, så ger man då ett sken av att man har en väldigt stark sammanhållning som kanske är starkare än vad den i verkligheten ser ut, vara starkare än vad den är i verkligheten?
Säkert det, men det visar ju också att man har någon slags kanske kontakter, men att man visar ju att man vill visa att man är global och så här, det är viktigt. Men det var också, det är otroligt viktigt för dem också att den här nya ledaren får en sån här respekt. Mm. För det liksom bygger hela den här, de hade ju en sån här berättelse att den här Baghdadi, på vilket sätt han då är en ättling till Mohammed, typ, liksom det finns sådana olika kriterier du måste ha för att kunna bli en sån här liksom kalif. Och det var ju förstås pinsamt för IS att han då blir dödad som en vanlig människa eller någonting sånt. Och då måste den här liksom nya ledaren också få liksom en sån här status och respekt. Och uppenbarligen så har de i viss mån liksom lyckats med det.
Mm. Maria Teglund, vad säger du om så att säga, organisationens splittring respektive eventuella möjlighet till koordinering? Vad tror du om den?
Nej, jag håller nog med Antti att vad heter det? Att det finns ju förstås en skillnad just på de som verkligen är såna, ska man säga, väldigt tajta hardcore IS-medlemmar och sånt, och sånt som har liksom snarast blivit inspirerade av IS med såna här lone wolf-attacker. Och jag tycker bara liksom att det finns attacker globalt i många, många olika länder. Jag tror att till exempel 2018 så hade det gjort i 29 olika länder attacker som förknippades med IS, och så visar ju också att den här ideologin sig själv nog har spritt sig väldigt, väldigt brett.
Just det. Ska vi då ta lite nu här och resonera om så att det var ju en bred koalition här som så att när vi talar om att IS besegrades militärt som kalifat eller som land eller vad man nu vill använda för liknelse, som sammanhållen enhet för sista bitarna då för ett år sedan. Då, och det var alltså den här alliansen av kurder med stöd av USA, och sen var det då den syriska armén med stöd av Ryssland och andra bland annat. Så att säga, hur mår anti-IS-styrkorna idag? Vem är villig att gå med där idag och på vem sida? Vill du börja, Maria Teglund?
Ursprungligen så var det ju över 100 länder som var med i den här anti-IS-koalitionen. Sen tyvärr det som hände i början av året, i januari, på grund då när man dödade det här Qasem Soleimani, så som jag sa då tidigare, så ledde det till en sämre säkerhetssituation. Vilket sen gjorde det att flera av koalitionens länder avbröt sin aktivitet. Att, till exempel Finland har ju också varit med där. Och sen nu på sistone så har covid-19 påverkat de här aktiviteterna ännu mera. Att till exempel Storbritannien och Frankrike och Spanien har också nu sagt att det kommer att dra bort sina trupper från Irak. Och det här påverkar ju nog just det här anti-IS aktiviteterna, även attackerna. Att nog har USA ännu varit del i det här, men det har ju tagit så mycket fokus på oss. Både liksom inrikespolitiska, den här kaotiska situationen där, och sen hade vi just det här mer världspolitiska spänningarna mellan Iran och USA som sen har gjort ännu sämre. Och nu har vi ännu haft covid-19 och det här risken för smitta och det här som har gjort det sen ännu värre.
Så världen har inte riktigt nerver för några islamistiska galningar där egentligen just nu. Men
jag får fortsätta. Jag håller helt med om det här. Och särskilt i Irak så är det så här. Men sen har vi ju liksom ett verkligt stort problem är liksom det här arvet efter kalifatet. Och det är de här, där i sydöstra Syrien så finns det över 10 000 ISIS-medlemmar, män, krigare, terrorister, vad man nu vill kalla dem, som sitter i fängelse. Så här väldigt provisoriska fängelser och det finns också i Irak av de här fångarna. Och sen har vi dessutom då till exempel Al-Hol-lägre där det finns mycket sådana här IS-familjemedlemmar. Och där har nog helt tydligt liksom att det var ju en jättestor internationell ansträngning och också prestation. Och det var framförallt västländerna som USA och också Finland var med i norra Irak som liksom lyckades tillsammans med det här sydöstra Syriens armé, kurd och arabstyrkor då besegra IS. Och jag måste säga här som en parentes att Rysslands och Assads roll i det hela var nog väldigt, väldigt liten. Att det var nog mer en sån här västallians då som stred mot IS. Och det var liksom en väldig insats. Men nu liksom den där striden är liksom på det sättet inte över. Att nu borde man avgöra och liksom sätta resurser på att vad gör man åt alla de här liksom IS-krigarna som sitter i fängelse. Hur gör man de där fängelserna tillräckligt trygga att de inte kommer åt att fly därifrån? Och så vidare. Det finns väldigt mycket liksom kring det. Vad ska man göra med de här kvinnorna och barnen som de här kurderna skulle vilja liksom att tas hem till sina egna länder? Och här har nog liksom intresse bland det internationella samfunden och svalna väldigt mycket liksom jämfört med vad det var då under det där själva kriget. Att till exempel Britannien och Frankrike som var väldigt aktivt med i kriget mot IS helt med lufträdar så gör nu inte egentligen nästan någon nu där i sydöstra Syrien.
Exakt, just den här liksom osäkerhet och här tickande bomber egentligen och överhuvudtaget så finns det också en massa internflyktingar inom både Syrien och speciellt Irak och speciellt i det nordvästra de här delarna av landet. Och det är många som är sårbara och det finns massa byar och städer som fortfarande inte har blivit uppbyggda igen. Och flera av de här till exempel sunni-gemenskaperna och sånt så har ju också blivit illa behandlade av de här shia-milisgrupperna. Vissa som stöds av Iran men inte alla förstås. Och de här hembyarna förstörda och sånt här. Så det finns en massa liksom konkreta problem fortfarande som måste lösas för att man inte heller ska liksom ge någon orsak för folk att bli till exempel sympatisera med IS eller överhuvudtaget liksom, att man kan lösa sådana här säkerhetsfrågor som många till exempel på landsbygden har och sen just att det finns sådana här stora fängelser med en massa IS-medlemmar så det är ju ett direkt säkerhetshot för många lokala där.
Och det har alltså varit uppror i vissa av de där fängelserna redan, man har lyckats få lugn på dem. Men sen vet vi ju rent allmänt just också att Syrien, om man får säga så, är en katastrof i många bemärkelser. Så där. Hur är det då med Irak? Jag menar, Irak som är också ett väldigt problematiskt land. Vilka förutsättningar har Irak att ta tag, skicka ut någon, det berömda någon som ska ta hand om allting, polisen eller militären eller någon? Hur starkt är Irak i förhållande till de här IS-cellerna?
Jag skulle nog säga väldigt, väldigt svagt eftersom både den här politiska situationen där har varit kaotisk. Först förra veckan så fick man en ny premiärminister och det här hela politiska läget där har varit väldigt, väldigt flummigt och både Iran och USA försöker påverka den här politiska situationen och det tar ju också resurser bort från att fokusera på och uppbyggande och sånt. Och sen själva säkerhetstrupperna, så de är väldigt, väldigt decentraliserade. Att det finns armén, det finns trupperna som hörs till det här counterterrorism services, alltså de här terrorismtrupperna då egentligen. Och så finns det en massa olika milisgrupper som vissa då, alltså det är shia-milisgrupper, och så finns det också från andra etniska grupper. Och så finns det även lokala säkerhetsgrupper och poliser och sånt. Så det finns en massa olika aktörer, men det finns inte egentligen en så här central chef i princip, eller en central aktör då som kan egentligen kontrollera alla de här, utan de har ganska mycket egna agendor som de då fungerar på. Därför så finns det också ganska mycket liksom på lokal nivå strider mot varandra eller oense synpunkter på hur man ska lösa situationer och våld mellan olika aktörer och sånt. Så att det är ett väldigt, väldigt komplext system överhuvudtaget, och ingen har egentligen den här mandat eller liksom rösten att kunna kontrollera allt, utan det finns flera olika liksom personer. Till exempel Muqtada al-Sadr är en shia-religiös ledare, och så finns det al-Sistani som en annan religiös ledare och sånt. Så att det finns vissa personer, men ingen central auktoritet egentligen.
Jag tror att vi får fortsätta, så det som kommer nog att bli väldigt avgörande i den här striden mot IS är USAs presidentval nu i höst. Att liksom Donald Trumps speciellt hans många beslut i fjol, så har nog liksom försvaga den här striden mot IS. USA är liksom ändå den liksom centrala liksom aktören i det här, och framförallt det är liksom Donald Trumps politik är så oberäknelig och liksom slumpmässig att det är liksom väldigt, väldigt svårt att förutspå vad liksom USA kommer att göra. Att nu till exempel den här, han startade en fredsprocess i Afghanistan som nu egentligen han liksom havererat totalt, men han har ändå sagt att han tänker ändå dra bort USAs trupper från Afghanistan och sånt här. Så om Trump blir omvald, så vet man verkligen inte hur det går med den här striden mot IS. Men om det blir en annan president, så kanske den presidenten då liksom definierar liksom, eller på något sätt prioriterar på nytt igen det här liksom striden mot IS, och konstaterar att det här liksom, det här är inte förbi, vi måste fortfarande satsa på det här.
Alltså en president som gör som USA har brukat göra, agera stabil världspolis i det. Jag blev alldeles trött när jag hörde din redogörelse, Mariette Hägglund. Det låter jättejobbigt, den här situationen i Irak med de här miliserna som ingen styr, och inte egentligen man vet på vem sida de står och vems uppdrag, och ingen tar ansvar på något sätt. Så att man önskar nästan det kommer någon, ja, man ska inte önska en amerikansk intervention, men ni förstår vad jag menar, att på något sätt att det behövs ju någonstans det här initiativet. Och om både europeer är borta och irakierna splittrade och alla andra också, och Donald Trump sen inte, ja, är som han är helt enkelt, då låter ju det här väldigt bekymmersamt för stunden.
USA har ju en viktig roll i många länder, till Irak, i sydöstra Syrien, Afghanistan, som en sån här aktör som liksom stöder de där lokala säkerhetsstyrkorna, som skolar dem, som koordinerar verksamheten. Det här är liksom i många länder nu USAs väldigt, väldigt viktiga liksom roll. Men de är också med där, och ofta med i de här redarna, och på många sätt liksom med i den här verksamheten.
Det som kanske också gäller just det här med USAs president, att just som Trump fortsätter, och han har ju också kört med det här maximala pressen mot Iran, vilket också direkt reflekteras på Irak och reflekteras på den inrikespolitiska situationen i Irak. Så hela den här dynamiken och hur den kommer att påverkas sen, beroende på vem som är näst president, så är också en annan sak. Förstås så Joe Biden har ju inte eventuellt heller sett helt så positivt från det irakiska perspektivet, som han till exempel har föreslagit att man ska dela upp Irak i tre olika administrativa delar och sånt här. Så attityderna mot honom är inte alltid hemskt positiva på det sättet, men hans politik skulle kanske kunna då vara mera förutsägbar jämfört med vad Trump har varit, och just att hur Trump, den här oförutsägbarhet har också just gällande Iran också har påverkat situationen i Irak. Så hela den här dynamiken är ett stort frågetecken för tillfället.
Undrar om de amerikanska väljarna är medvetna om att det här också hänger på deras röst här på EU-valet här senare i höst. Det här var oroväckande perspektiv här i slaget efter 12, där vi alltså tillsammans med Antti Koronen, utrikesreporter på YLE, och Mariette Hägglund som är forskare på Utrikespolitiska institutet, har börjat med att diskutera vad som händer när Islamiska staten börjar röra på sig igen. Och vi kom fram till att vi måste se vem som blir president igen. Det är ett viktigt val i USA, men det är oroväckande uppgifter från Syrien och Irak. Tack så mycket för att ni var med och redde ut det här så gott det gick åt oss här i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs på måndag igen i samma sändning, samma kanal. Hej då!